Kapitel 18. Vägen till Camlin. Vägen till Camlin var inte så olik norderväg genom Chewfloden. Den var förstås avsevärt bredare och visade spår av att ha befarits mycket mer. Men det var fortfarande en hårt tilltrampad grusväg, på ömse sidor kantad av träd som kunde ha passat lika bra i Chewfloden. Särskilt som endast de vintergröna träden bar några löv. Men landskapet i sig var annorlunda och mitt på dagen kom det in bland låga kullar. I 2 dagar red de i detta kuperade landskap. Ibland skar vägen rakt genom kullarna. Om dessa var stora nog att annars ha krävt en betydande omväg. Men inte så stora att det skulle ha varit allt för svårt att gräva sig igenom dem. När soluppgången var dag flyttade sig en aning stod det klart att vägen, hur rak ögat än uppfattade den, sakta krökte sig söderut. Rand hade dagdrömt över mäster Alvears gamla karta. Det hade hälften av pojkarna i Imonswall gjort. Och så vitt han mindes gjorde vägen en sväng runt någonting som kallades Abshirehöjden tills den nådde Vita bro. Då och då befallde Landom att sitta av uppe på någon kulle där han hade god utsikt över vägen såväl framför som bakom dem. Och över det omgivande landskapet dessutom. Väktaren brukade spana i omgivningarna medan de andra sträckte på benen eller satt under träden och åt. Förr tyckte jag om ost, sa Egwen den tredje dagen sedan de lämnat Berlon. Hon satt med ryggen mot en trädstam och grinade illa över middagen som också idag var likadan som frukosten, vilket även kvällsvarden skulle vara. Och inga utsikter att få te, varmt gott te. Hon drog manteln tätare om sig och flyttade sig lite vid trädet i ett fåfängt försök att få lä för den pinande vinden. Flatört och andilajrot, sa Ninev just till Moraine, är bäst mot trötthet. De får huvudet att klarna och lindra svedan i trötta muskler. Det gör de säkert, mumlade Aesir Dayne och sneglade på Ninev. Ninev såg sammanbiten ut, men fortsatte med samma tonfall. Och om man nu måste vara utan sömn. Inget te, sa Lanskart till Egwen. Ingen eld. Vi ser dem inte än, men de finns där borta någonstans. En blekman eller två och deras trollocker. Och de vet att vi rider längs den här vägen. Vi behöver inte berätta för dem exakt var vi är. Jag bad inte om det, muttrade Egwen i manteln. Jag bara grämde mig. Om de vet att vi tar den här vägen, frågade Perrin. Varför rider vi då inte rakt bort till Vita bro? Inte ens län kan färdas lika snabbt i vildmarken som på vägen, sa Moraine och avbröt samtidigt Ninev. Särskilt inte över Abshirehöjden. Klokfrun suckade förargat. Rand undrade vad hon hade i kikaren. Första dagen hade hon helt ignorerat Aesir Dayne. Men de 2 senaste dagarna hade hon ägnat åt att prata med henne om läkeörter. Moraine drog sig undan klokfrun och fortsatte. Varför svänger vägen runt den, tror du? Och vi skulle ändå bli tvungna att återkomma till den här vägen till slut. Då kanske det är för oss, inte efter. Rand såg tvivlande ut och Mert mumlade någonting om en omväg. Har ni sett några gårdar nu på morgonen, frågade Län. Eller ens röken från en skorsten? Det har ni inte, för det är bara vildmark från Berlon till Vita bro. Och Vita bro är den plats där vi måste korsa Arinellfloden. Där ligger den enda bron över Arinell söder om Maradon uppe i Selde. Thom fnös och blåste genom mustascherna. Vad finns det som hindrar att de redan har någon eller något vid Vita bro? Från väster hördes en klagande hornstöt. Län vände snabbt på huvudet och stirrade ned för vägen bakom dem. Rand röst till. Till en del förblev han lugn nog att tänka. 10 milssteg, inte mer. Ingenting hindrar det, lekare, sa väktaren. Vi litar på turen och ljuset. Men nu vet vi med säkerhet att vi har trollocker efter oss. Moraine dammade av händerna. Det är dags att fortsätta. Hon satt upp på sitt vita sto. Det fick alla att skynda mot hästarna, påskyndade av ännu en hornstöt. Den här gången svarade andra, och ur väster kom det gälla ljudet likt en liksång. Rand beredde sig att mana på moln i galopp med en gång, och de andra tog tyglarna med samma bråska. Alla utom Lärn och Moraine. Väktaren och Aes Sedain utbytte en lång blick. Fortsätt tillsammans med dem, Moraine Sedain, sa Lärn slutligen. Jag kommer tillbaka så snart jag kan. Om jag misslyckas kommer du att upptäcka det. Han la handen på Mandrops sadel, svingade sig upp på den svarta hingstens rygg och galopperade ned för kullen, mot väster. Hornen ljöd ännu en gång. Ljuset följer dig, de sju tornens sista herre, sa Moraine, så lågt att Rand knappt hörde det. Hon tog ett djupt andetag och vände Aldabe österut. Vi måste fortsätta, sa hon och gav sig av i en långsam, jämn trav. De andra följde efter henne på led. Rand vände sig om en gång i sadeln för att titta efter Lärn. Men väktaren var redan utom synhåll bland de låga kullarna och kala träden. De sju tornens sista herre, hade hon kallat honom. Han undrade vad det betydde. Han hade inte trott att någon utom han själv hade hört det, men Thom tuggade på mustascherna och han hade en eftersinnande rynka i pannan. Det verkade som om lekaren visste väldigt mycket. Hornen ropade och svarade ännu en gång bakom dem. Rand vände sig om i sadeln. Det hade kommit ännu närmare nu, det var han säker på. 8 milsteg, kanske 7. Mert och Egwen såg sig om över axeln och Perrin kröp ihop som om han väntade sig att någonting skulle träffa honom i ryggen. Ninib red fram till Moraine. Kan vi inte rida snabbare, frågade hon. Hornen kommer närmare. Aes Sedain skakade på huvudet. Och varför låter de oss veta var det är? Kanske för att vi ska skynda på, utan att tänka på det som kan ligga framför oss. De fortsatte i samma jämna takt. Då och då ljöd hornen bakom dem, för var gång närmare. Rand försökte sluta tänka på hur nära, men tanken kom objuden för honom med varje gällstöt. 5 milsteg, tänkte han oroligt, när Lärn plötsligt kom runt kullen bakom dem i fyrsprång. Han red upp jämsides med Moraine och höll in hingsten. Minst 3 nävar, trollocker, var och en ledd av en halvman, kanske 5.
Om ni var så nära att ni kunde se dem, sa Egwen ängsligt, så kan de ha sett er. Det kanske är hack i häl på er.
Han blev inte sett. Ninive rätade på sig när alla såg på henne. Jag har följt hans spår, kom ihåg det.
Tyst, befallde Moraine.
Lärn har just sagt att vi har kanske 500 trollocker efter oss. En omtumlad tystnad följde och sedan tog Lärn till orda igen. Och det närmar sig. Det hinner ifatt oss om en timme, om inte förr.
Halvt för sig själv sa Aes Sedain.
Om de hade så många innan, varför satte de då inte in dem vid Imons Wall? Om de inte hade det, hur har de då tagit sig hit sedan dess?
De är utspridda för att driva oss framför sig, sa Lärn, med spejare som går före huvudstyrkan.
Driva oss mot vad? Funderade Moraine. Liksom till svar hördes ett horn långt bort i väster. Ett långt klagande som denna gång besvarades av andra, alla framför dem. Moraine höll in Aldabe. De andra följde hennes exempel. Thom och de 5 från Imons Wall såg sig förfärat omkring. Hon skallade både framför och bakom dem.
Rand tyckte att de hade en seger viss ton.
Vad gör vi nu då? Undrade Ninive ilsket. Vart ska vi ta vägen?
Det enda vi har att välja på är norr eller söder, sa Moraine. Mer för sig själv än som svar på klokfruns fråga. I söder ligger Abshire-höjden, ofruktbar och död. Och Tarrenfloden som det inte går att vada över och där det inte finns några båtar. Arrinel i norr kan vi nå före natten. Och där kanske det finns något handelsfartyg. Om isen har gått upp i Maradon.
Det finns ett ställe dit trollockerna inte beger sig, sa Lärn. Men Moraine vände hastigt på huvudet.
Nej. Hon gjorde ett tecken åt väktaren och den lutade sig närmare henne så att de kunde tala ostört. Hornen skallade igen och Rands häst dansade nervöst.
De försöker skrämma oss, muttrade Thom och försökte lugna hästen. Han lät till hälften arg och till hälften som om trollockerna hade lyckats.
De försöker skrämma oss till att gripas av panik och fly. Då har de oss.
Egwen vände på huvudet vid varje hornstöt, stirrade först framför dem och sedan bakom, som om hon sökte efter de första trollockerna. Rand ville göra samma sak, men han försökte dölja det. Han red lite närmare henne.
Vi rider norrut, förkunnade Moraine.
Hornen ljöd gällt när de lämnade vägen och travade upp i de omgivande kullarna. Kullarna var låga. Men det var backar hela vägen, aldrig planmark, under kala grenar och genom död undervegetation. Hästarna klättrade mödosamt upp för den ena sluttningen, bara för att galoppera ned för nästa. Län höll en hård takt, snabbare än på vägen. Grenar piskade Rand över ansiktet och bröstet. Gamla rankor och klängen fastnade i hans armar och slet ibland hans fötter ur stigbyglarna. De klagande hornen kom ständigt närmare, hördes allt oftare. Hur hårt Län än drev dem så tog det sig inte fram särskilt fort. Det var två steg upp och ett steg ned för varje steg framåt. Och varje steg var en ansträngning. Och hornen kom närmare. Två milsteg, tänkte han. Kanske mindre. Efter en stund började Län se sig om, först åt ena hållet och sedan åt det andra, och ansiktets hårda ytor uttryckte så mycket oro som Rand någonsin hade sett. En gång reste sig väktaren i stigbyglarna och såg sig om över axeln en lång stund. Allt Rand kunde se var träd. Län satt sig ned i sadeln igen och kastade omedvetet manteln bakåt så att han fick svärdsarmen fri samtidigt som han återgick till att speja i skogen. Rand mötte frågande Märts blick, men Märt bara gjorde en grimas mot väktarens rygg och ryckte hjälplöst på axlarna. Då sa Län över axeln.
Det finns trollocker i närheten.
De kom över ett krön och började rida ned för andra sidan.
Några av spejarna som kommer i förväg, förmodligen. Om vi stöter på dem så håll er till varje pris till mig och gör som jag. Vi måste fortsätta åt det håll vi är på väg.
Blod och aska, muttrade Thom. Ninive gjorde en gest åt Egwen att hålla sig nära henne. Det enda verkliga skyddet var spridda dungar av vintergröna träd. Men Rand försökte se sig om åt alla håll på en gång. I hans fantasi förvandlades de grå trädstammarna han såg i ögonvrån till trollocker. Hornen hade också kommit närmare. Och det hördes precis bakom dem. Det var han säker på. Bakom dem, allt närmare. De kom över ännu ett krön. Nedanför dem, just där slänten tog slut, marscherade trollocker. De bar stänger som avslutades i väldiga repöglor eller långa krokar. Många trollocker. Ledet sträckte sig långt utom synhåll åt båda sidor. Men i dess mitt, precis framför Län, red en blekman. Myrdraelen såg ut att tveka när den upptäckte människorna uppe på kullen. Men i nästa ögonblick hade den dragit sitt svärd.
Ett med svart klinga, liksom det svärd Rand hade så obehagliga minnen av, och svingade det över huvudet. Ledet av trollocker fortsatte framåt. Redan innan Myrdrailen rörde sig hade Lan svärdet i handen. Håll er till mig, ropade han. Och Mernt Erb störtade ner för sluttningen mot trollockerna. För de sju tornen, skrek han. Rand svalde och manade på gråskimmeln. Hela skaran strömmade efter väktaren. Förvånad upptäckte han att han hade Tams svärd i handen. Äggad av Lans stridsrop fann han sitt eget. Maintheren! Maintheren! Perrin tog upp det. Maintheren! Maintheren! Men Matt skrek. Carey an Caldazar! Carey an Elisand! All Elisand! Blekmannen vände sig från trollockerna mot ryttarna som kom störtande mot honom. Det svarta svärdet blev stilla över dess huvud och huvans öppning breds runt, sökte bland de anstormande ryttarna. Sedan nådde Lan fram till Myrdrailen och de andra tog upp striden med trollockerna. Väktarens klinga mötte svart stål från smedjorna i Takandar med en klang liksom från en väldig klocka, och klämtandet ekade i sänkan. Ett blått ljussken fyllde luften likt ytblixtar. Runt var och en av människorna trängdes halvt mänskliga varelser med djuransikten, viftande med sina repöglor och krokar. Bara Lärn och Myrdrailen undvek det. De båda stred i en tom ring. Svarta hästar som mätte sig med varandra steg för steg. Svärd som mätte sig med varandra hugg för hugg. Luften blixtrade och klingade. Moln rullade med ögonen och skriade, stegrade sig och sparkade med framhovarna efter de morrande, vasskäftade varelser som omgav honom. Tunga kroppar trängdes runt honom, skuldra mot skuldra. Rand satte skoningslöst hälarna i skimmels sidor och tvingade fram djuret. Svingade svärdet med den lilla skicklighet Lan hade lyckats ge honom. Hackade som om han högg ved. Egwene. Förtvivlat spanade han efter henne medan han manade på skimmeln, högg sig fram bland de ludna kropparna som om han röjde buskar. Moraines vita sto sprang eller dansade åt sidan vid minsta tryck på tyglarna. Aes Sedain svingade sin stav lika bister i blicken som Lärn, och lågor omvärvde trollockerna och exploderade sedan med ett muller. Vanskapta kroppar blev liggande på marken, orörliga. Ninive och Egwene höll sig förtvivlat tätt intill Aes Sedain, med blottade tänder, nästan lika vildsint som trollockerna, och de hade sina knivar dragna. De där korta knivarna skulle de inte ha någon som helst nytta av om en trollock kom i närheten. Rand försökte vända moln mot dem, men skimmeln hade tagit bettet mellan tänderna. Skriande och sparkande kämpade moln sig framåt, hur hårt Rand än höll om tyglarna. Omkring de tre kvinnorna öppnades ett tomrum när trollockerna försökte komma undan Moraines stav. Men när de ville fly henne sökte hon upp dem. Elden dånade och trollockerna vrålade i raseri och ursinne. Över mullret och tjuten hördes klangen av väktarens svärd som mötte Myrdrailens. Luften blixtrade blå omkring dem, blixtrade igen och igen. En ögla på änden av en stång nuddade vid Rands huvud. Klumpigt högg han av stången och måttade sedan efter en getliknande trollock som höll i den. En krok häktade om hans axel bakifrån och fastnade i hans mantel, slet honom bakåt. Förtvivlat tog han tag i sadelknappen och tappade nästan svärdet. Moln stegrade sig, skriande. Rand höll sig ursinnigt fast i sadel och tyglar. Han kunde känna hur han gled tum för tum, följde med kroken. Moln snurrade runt. Rand såg en skymt av hur Perrin, halvvägs ur sadeln, kämpade för att slita åt sig yxan från tre trollocker. De hade fått tag i hans ena arm och båda benen. Moln störtade framåt. Och Rand såg ingenting annat än trollocker. En trollock rusade fram och grep tag i Rands ben, tvingade loss hans fot ur stigbygeln. Flämtande släppte han taget om sadeln för att måtta ett hugg mot den. Genast slets han ur sadeln av kroken bakåt över molns länder. Hans järnhårda grepp om tyglarna var allt som förhindrade att han föll till marken. Moln stegrade sig och skriade, och i samma ögonblick försvann det som drog i honom. Trollocken vid hans ben slängde upp händerna och skrek. Alla trollockerna skrek. Ett tjut som om alla världens hundar hade blivit galna. Omkring människorna föll trollockerna till marken, slet sig i håret, klöste sig själva i ansiktet. Alla trollockerna bet i marken, högg efter tomma luften och vrålade, vrålade, vrålade. Sedan såg Rand Myrdrailen. Den satt fortfarande upprätt i sadeln på den vanvettigt dansande hästen, och det svarta svärdet fäktade fortfarande. Men den hade inget huvud. Den dör inte före natten. Thom var tvungen att skrika för att göra sig hörd över de oavlåtliga skriken. Inte helt. Det är åtminstone vad jag har hört. Rid! Skrek Lan ursinnigt. Väktaren hade redan fått tag i Moraine och de två andra kvinnorna, och de var halvvägs upp för nästa kulle. Det här är inte alltihop. Och faktiskt hördes hornen igen, överröstade skriken från trollockerna som rullade runt på marken. Horn som ljöd från öster, väster och söder. Förundligt nog var Märten den enda som hade ramlat av hästen. Rand travade fram mot honom, men Märt slängde en repögla från sig med en rysning, grep bågen och tog sig upp i sadeln utan hjälp, även om han gned sig över strupen. Hornen skällde likt hundar som fått upp spåret på en hjort, hundar som kom närmare. Om Lan hade hållit hög fart innan fördubblade han den nu, tills hästarna klättrade upp för backarna snabbare än de hade galopperat ned för dem innan. Och nästan kastade sig nedför på andra sidan. Men ändå kom hornen hela tiden närmare, tills de kunde höra förföljarnas gutturala skrik var gång hornen tystnade. Och slutligen kom människorna upp på ett krön, just som trollockerna dök upp på kullen bakom dem. Krönet blev svart av tjutande trollocker, med trynen och vanskapta ansikten, och tre myrdrailer som ensamma spred mer skräck än alla de andra. Blott 200 steg skilde dem åt. Rands hjärta skrumpnade som en gammal druva. 3. Myrdrailerna höjde samfällt sina svarta svärd. Med grötiga segervissa rop kom trollockerna myllrande ned för sluttningen, och stängerna vajade medan de sprang. Moraine satt av hästen. Lugnt tog hon upp ett litet knyte ur pungen vid bältet och lindade upp det. Rand såg en skymt av mörknat elfenben. Angreel. Med den i ena handen och staven i den andra ställde sig Aes Sedain bredbent, höjde staven och drev ned den hårt i marken. Marken ringde som en järnkittel man har slagit till med en slägga. Det dova ljudet förklingade, försvann. Och ett ögonblick var det tyst. Allting var tyst. Vinden la sig. Trollockerna ropade inte mer. Till och med deras anstormning tvekade och avstannade. Under ett hjärtslags tid väntade allting. Sakta återkom det dova ringandet, förvandlades till ett lågt muller som växte tills marken jämrade sig. Marken darrade under molns hovar. Detta var sådant som sagorna berättade om Aes Sedair och deras verk. Rand önskade att han varit 100 milsteg därifrån. Darrandet förbyttes i ett skakande som fick träden omkring dem att skälva. Skimmeln snavade och föll nästan. Till och med Mernd Apo och Eldabe vacklade som om de vore druckna, och ryttarna måste klamra sig fast vid tyglar och manar, vid vad som helst för att sitta kvar. Ace Sedan stod fortfarande som hon hade gjort från början, med sin angrill i handen och staven nedkörd i marken. Varken hon eller staven hade rört sig en tum, hur mycket marken än skakade och skalv omkring henne. Nu krusades marken framför hennes stav, rullade mot trollockerna som vågor på en vattenyta. Vågor som växte ju längre de kom, välte döda buskar, kastade upp fjolårslöv i luften, växte, blev svall av jord som böljade mot trollockerna. Träden i sänkan piskade som vidjor som småpojkar höll i händerna. På bortre sluttningen föll trollockerna, tumlades runt, runt av den rasande jorden. Men myrdrailerna ryckte fram på ett led som om marken inte hävde sig överallt omkring dem. Deras hästar snavade aldrig. De lyfte hovarna i takt. På marken runt i svarta springarna rullade trollocker, tjutande och gripande efter den mark som fick dem att störta omkull. Men myrdrailerna nalkades sakta. Moraine höjde staven och jorden stillades. Men än var hon inte färdig. Hon pekade mot sänkan mellan kullarna och marken spydde upp eld. En 20 fot hög fontän. Hon slog ut med armarna och elden spred sig åt båda håll så snabbt ögat kunde se. Blev en vägg som skilde människorna från trollockerna. Hettan fick Rand att slå händerna för ansiktet som skydd, till och med här uppe på kullen. Och vilka förundliga krafter myrdrailernas svarta hästar än besatt, skriade de i hettan, stegrade sig och vränskades när myrdrailerna drev på dem, försökte tvinga dem genom elden.
Blod och aska, sa Matt svagt.
Rand nickade omtöcknat. Med ens raglade Moraine till och skulle ha fallit om inte Lan hade hoppat ned från hästen och tagit emot henne. Fortsätt, sa han till de andra. Hans sträva röst rimmade illa med hur varsamt han lyfte upp Ace Dan i sadeln. Den där elden brinner inte i all evighet. Skynda er, varje minut är dyrbar. Väggen av eld mullrade som om den verkligen skulle brinna i all evighet, men Rand sa inte emot. De galopperade norrut så snabbt de kunde driva hästarna. På håll skallade hornen besviket, som om trollockerna där redan visste vad som hade hänt, och tystnade sedan. Lan och Moraine hann snart upp de andra, även om Lan ledde Aldeb i tyglarna, medan Ace Dan svajade och höll sig fast i sadelknappen med båda händerna. Jag är snart bra igen, sa hon när hon såg deras oroliga miner. Hon lät trött men full av tillförsikt och hennes blick var lika bjudande som alltid. Jag är inte allra starkast när jag använder mig av jord och eld. Det är inte farligt. Lan och Moraine tog täten igen och gav sig av i rask skritt. Rand trodde inte att Moraine skulle hålla sig kvar i sadeln om de red snabbare. Ninive red fram jämsides med Ace Dan. Stödde henne med ena handen. En stund medan de fortsatte över kullarna viskade de två kvinnorna med varandra. Och sedan stack klokfrun in handen innanför manteln och gav Moraine ett litet paket. Moraine vecklade upp det och svalde innehållet. Ninive sa någonting mer och kom sedan tillbaka till de andra. Hon brydde sig inte om deras frågande blickar. Rand tyckte att hon, omständigheterna till trots, hade en aningen belåten min. Egentligen brydde han sig inte om vad klokfrun höll på med. Han gned hela tiden svärdshjältet. Och var gång han märkte vad han gjorde stirrade han förundrat ned på det. Det är alltså så en strid känns. Han mindes inte mycket av den. Ingen särskild del. Allting flöt ihop i hans huvud. En sammansmält massa av håriga ansikten och fruktan. Fruktan och hetta. Medan striden pågick hade det känts som om det var hett som på en högsommardag. Det förstod han inte. Den kalla vinden ville frysa svetten på hans kropp och ansikte till pärlor av is. Han kastade en blick på sina båda vänner. Mert gned svetten ur ansiktet med mantelfollen. Perrin, som stirrade på någonting långt bort och inte såg ut att tycka om det han såg, föreföll inte medveten om svettpärlorna som glittrade i hans panna. Kullarna blev lägre och marken mer flack. Men istället för att fortsätta stannade Lärn. Ninive såg ut som om hon ville göra Moraine sällskap igen, men väktarens blick hejdade henne. Han och Aes Sedain red lite avsides och pratade med huvudena tätt ihop, och Moraines gester sa tydligt att de grälade. Ninive och Thom stirrade på dem. Klokfrun såg orolig ut och lekaren muttrade lågt och hejdade sig för att se sig om, men alla de andra undvik helt att se på dem. Vem visste vad följden av ett gräl mellan en Aes Sedain och en väktare skulle bli? Efter några minuter vände sig Egwene till Rand, även om hon fortfarande olustigt höll ett öga på det grälande paret. Det där som ni skrek åt trollockerna, hon hejdade sig som om hon inte visste hur hon skulle fortsätta.
Vad var det med det?
Undrade Rand. Han kände sig lite bortkommen. Stridsrop gick nog an för väktare, men folk från Tjofloden gjorde inte sådant, vad Moraine sa. Men om hon tänkte göra sig lustig över det. Mert måste ha upprepat sagan det kom ifrån minst 10 gånger. Och dåligt, inflikade Thom. Mert grymtade i protest. Hur han än berättade det, sa Rand, har vi allihop hört den hur många gånger som helst. Och någonting måste vi ju ropa. Jag menar, det är vad man gör vid sådana tillfällen. Du hörde, Lärn. Och vi har rätt till det, tillade Perrin tankfullt. Moraine säger att vi allihop härstammar från folket i Mainthurren. Det stred mot en svarte, och vi strider mot en svarte, så vi har rätt till det. Egwene fnös, liksom för att visa vad hon tänkte om den saken. Det var inte det jag pratade om. Vad var det du skrek, Mert? Mert såg olustig ut. Jag minns inte. Han stirrade trotsigt på dem. Nej, det gör jag inte. Det är dimmigt alltihop. Jag vet inte vad det var, varifrån det kom eller vad det betyder. Han gav till ett självironiskt skratt. Förmodligen betyder det ingenting.
Det tror jag, sa Egwene långsamt. När du ropade det tyckte jag, bara ett ögonblick. Jag tyckte att jag förstod. Men nu har det försvunnit helt.
Hon suckade och skakade på huvudet.
Du kanske har rätt. Det är lustigt vad man kan inbilla sig vid sådana tillfällen, inte sant?
Carey and Caldasar, sa Moraine.
Allihop vände sig om och såg på henne.
Carey and Elisant, all Elisant. För den röda örnen, för solens ros, Mainthurrens uråldriga stridsrop, dess sista kungs stridsrop. Eldren kallades solens ros.
Moraine riktade sitt leende mot både Egwene och Mert, även om hon kanske dröjde lite längre vid honom med blicken.
Arads ett och Arads blod är ännu starkt i Tjofloden. Det gamla blodet sjunger ännu.
Mert och Egwene såg på varandra, medan alla andra såg på dem båda. Egwenes ögon var stora och hennes mun ville hela tiden formas till ett leende hon höll tillbaka så snart hon kände det, som om hon inte var säker på hur hon skulle uppta dessa ord om det gamla blodet. Mert var säker på hur han skulle uppta det, om man kunde döma efter hur han blängde. Rand trodde att han visste vad Mert tänkte. Samma sak som han själv tänkte. Om Mert var en ättling till Mainthurrens gamla kungar, så kanske trollockerna var ute efter bara honom, inte alla tre. Tanken fick honom att skämmas. Han blev röd om kinderna, och när han såg den skuldmedvetna grimas som Perrin gjorde, förstod han att Perrin måste ha tänkt samma sak.
Jag kan inte påstå att jag någonsin har hört någonting liknande,
sa Thom efter en stund. Han ruskade på sig och blev brysk. En annan gång gör jag kanske rent av en saga av det, men just nu. Har ni tänkt att vi ska stanna här resten av dagen, Eise det? Nej, svarade Moraine och tog tyglarna. Liksom för att ge eftertryck åt hennes ord hördes en hornstöt i söder. Andra horn svarade i öster och väster. Hästarna gnäggade och trampade nervöst. De har tagit sig förbi elden, sa Lan lugnt. Han vände sig mot Moraine. Du är inte stark nog för det du har tänkt. Inte än, inte utan vila. Och varken Myrdrailer eller Trollocker går in där. Moraine höjde handen liksom för att avbryta honom. Suckade sedan och lät den sjunka istället. Som du vill, sa hon retligt. Du har väl rätt, men jag skulle hellre se att det fanns en annan utväg. Hon drog fram staven som hon hade haft under sadeljorden. Samlas runt mig allihop, så nära ni kan. Ännu närmare. Rand manade fram moln närmare Aes Sedan. På Moraines uppmaning fortsatte de så nära att alla hästarna hade huvudet över korset eller manken på en annan. Inte förrän då var Aes Sedan nöjd. Och sedan, utan ett ord, reste hon sig i stigbyglarna och svängde med staven över deras huvuden. Sträckte sig fram för att säkert ha nått dem allihop. Rand ryckte till var gång staven passerade ovanför honom, genomfors var gång av en rysning. Han kunde ha följt staven utan att se den, bara genom att följa rysningarna när den gick över de andra. Det förvånade honom inte att Lan var den enda som var oberörd. Med ens pekade Moraine med staven åt väster. Döda löv virblade upp i luften och grenarna piskade som om en virvelvind löpte ut från staven. När den osynliga vinden försvann utom synhåll satte hon sig åter ned i sadeln med en suck. För trollockerna kommer att verka som om vår vittring och våra spår går ditåt, sa hon. Myrdrailarna genomskådade så småningom, men vid det laget... Vid det laget, sa Lan, har vi skakat dem av oss. Er stav är mycket mäktig, sa Egwen och ådrog sig en fnysning från Ninive. Moraine smällde med tungan. Jag har ju sagt, barn, att ting inte har makt. Kraften kommer från urkällan och endast ett levande sinne kan bruka den. Det här är inte ens Angryl utan bara hjälp att samla sig. Trött stack hon in staven under sadeljorden igen. Lan, följ efter mig, sa väktaren, och var tysta. Allting går om intet ifall trollockerna hör oss. Han ledde dem norrut igen, inte i samma pressande takt som innan, utan snarare i den snabba skritt de hade brukat på Camelinvägen. Landskapet blev ständigt flackare, även om skogen stod lika tät. Deras väg var inte rak längre som innan, för Lan valde en rutt som slingrade över hård mark och runt klipputsprång. Inte heller lät han dem tränga sig fram genom snår och buskar, utan tog sig istället tid att rida runt dem. Då och då sackade han efter och såg uppmärksamt på det spår de lämnade. Den som så mycket som hostade fick en skarp grymtning från honom. Ninive red jämsides med Aes Sedain och oron stred mot ogillandet i hennes ansikte. Och där fanns också en skymt av någonting mer, tänkte Rand, nästan som om klokfrun hade ett mål för ögonen. Moraine satt hopsjunken, höll i tyglarna och sadeln med båda händerna och svajade för varje steg Aldape tog. Uppenbarligen hade villospåret, hur obetydligt det än föreföll jämfört med att framkalla ett jordskalv och en mur av eld, krävt mycket av henne. Krafter som hon inte längre kunde avvara. Rand önskade nästan att han fick höra hornen igen. Med hjälp av dem kunde han åtminstone avgöra hur långt efter trollockerna var och blekmännen. Hela tiden såg han sig om. Och alltså var han inte den första att se vad som låg framför dem. När han väl upptäckte det kunde han inte annat än stirra häpet. Någonting väldigt och oregelbundet sträckte sig längre än ögat nådde åt båda håll. På de flesta ställen lika hög som träden som växte ända fram till dess gräns. Och här och var fanns ännu högre toppar. Kala rankor täckte alltihop i ett tjockt lager. En klippa. Det blir lätt att klättra med alla rankorna, men vi får aldrig upp hästarna. Och när de kom lite närmare såg han plötsligt ett torn. Helt uppenbart var det ett torn och inte någon klippformation, med en underlig spetsig kupol på toppen. En stad, sa han. Och en stadsmur. Och topparna var vakttorn på denna mur. Han tappade hakan. Den måste vara 10 gånger så stor som Berlon. 50 gånger så stor. Märt nickade. En stad, instämde han. Men vad gör en stad mitt ute i skogen på det här sättet? Och helt folktom, sa Perrin. När de tittade på honom pekade han mot muren. Skulle folk låta rankorna växa igen över allting så där? Klängväxter kan ju rasera muren. Och titta på hur mycket som redan har rasat. Än en gång fick Rand anpassa sina tankar efter det han såg. Perrin hade rätt. Under nästan alla låga ställen i muren fanns en liten kulle, täckt av buskar. Sten från den raserade muren. Det var inte 2 av vakttornen som var jämnhöga. Jag undrar vad det är för stad, sa Egwene fundersamt. Jag undrar vad som hände med den. Jag minns ingen stad här från fars karta. Den hette Arridol, sa Moraine. Under trollokrigen var den en av Maintharens bundsförvanter. Hon stirrade på de väldiga murarna och tycktes nästan ha glömt bort de andra. Till och med Ninive som stödde henne i sadeln med att hålla en hand på hennes arm. Senare dog Arridol och denna plats fick ett annat namn. Vad då? Frågade Mert. Här, sa Lern. Han gjorde halt med Mandarp framför vad som en gång hade varit en port. Så bred att 50 män i bredd hade kunnat marschera genom den. Endast de halvt raserade övervuxna tornen fanns kvar. Av porten syntes ingenting. Här rider vi in. Långt bort hördes trollockernas horn. Län tittade ditåt och sedan på solen som hunnit halvvägs till trädtopparna i väster. De har upptäckt att det är ett villospår. Kom, vi måste finna en plats att sova på innan det blir mörkt.
Vad då? Frågade Mert igen.
Moraine svarade medan de red in i staden. Shader Logoth, sa hon. Den kallades Shader Logoth.